välkommen till Tolkning pågår. Vi ska idag tolka för tredje söndagen i påsktiden och temat är den gode herden. Jag heter Lisa Svensson och är studentpräst i Lund och tillsammans med mig sitter...
Jag heter Samuel Byrskog och är professor i Nya Testamentet vid Lunds universitet.
Vi läser texten, evangelietexten för dagen.
Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte tillhör den här follan. Också dem måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde.
Tack. Jag tänkte börja med att fråga, vad säger den här berättelsen om påsken? Den gode herden som ger sitt liv för fåren.
Mm. Och det är ju helt klart här att herdemotivet har stöpts in i den händelse som författaren känner till, nämligen det vi kallar passionsdramat. Herdemotivet finns ju i Gamla testamentet. Vi har den välkända psalm 23, vi har Hesekiel 34. Men här stöper Johannes evangeliet berättelsen in i det de vet om Jesus och påskens händelser. Så man kan ju säga att Johannes evangeliet som helhet är ett utslag av att man tror på den uppståndne. Man firar påsken ständigt genom att låta tron bearbetas genom påskhändelsen. Den Jesus var, det Jesus sa och det som hände med honom filtreras genom detta. Johannes evangeliet skrivs ju relativt sent vid 90-talet eller kanske till och med in på 100-talet. Och då har tron fördjupats, man har bearbetat den. Och allt det man skriver i Johannes evangeliet från första början är präglat av att tron på den uppståndne har nu fördjupats. Och det gäller också herdemotivet. Där just det här med att han ger sitt liv för fåren ju är en tydlig anspelning på korshändelsen.
Mm. Jag började då tänka på lammet som också är en symbol för korset och det försoningsoffer och så här.
Mm.
Och jag märker att jag har lättare att ta till mig bilden av herden än av lammet.
Ja, och det kan man ju fundera mycket på vilka bilder vi egentligen vill använda för det som till slut är ett mysterium. Att Gud ger sin egen son. Och det här med ett slaktat lamm är ju egentligen en bild eller en metafor som kommer från ett gammalt offersystem.
Ja.
Som vi inte har längre och vi kan inte associera till det riktigt bra. Det leder tankarna fel. Och det antyder också en gudsbild som kan vara svårhanterlig.
På vilket sätt då?
En gud som kräver ett blodigt offer. Och det offret skulle då vara en människa, alltså ett blodigt människooffer. Och det kan ju leda tankarna helt fel. Och har också lett tankarna, enligt min mening, helt fel där man har glömt bort den bild av Gud som handlar om den som leder sin jord och sina får och den som är oerhört nära dem. Även närheten framgår ju i den här texten att Gud genom sin herde är väldigt nära sina får, överger dem inte. Det är inte alls den gudsbild som kräver det blodiga offret utan den som ger sitt liv för de som finns nära honom.
Som blir ännu tydligare när den kontrasteras mot den lejdeheden.
Och det finns ju en tradition i Gamla testamentet av att det fanns goda herdar och det fanns mindre goda herdar. Och det väcktes ju så småningom en förhoppning att en god herde skulle uppstå. Vi har Esekiel 34 som också är med bland dagens texter, där det talas om en David som ska bli en herde för folken, och det är alltså en messias som man tänker på.
Mm.
Så att den metaforen passar in på Jesus som messias, som den gode herden. Men sen var man medveten om att det fanns också ledare för folken eller folket som inte fungerade som ledare, och i det finns ju en kritik givetvis mot det som fanns i den här samtiden av olika typer av religiöst ledarskap.
Jag tänker på de herdar vi har idag som politiker till exempel.
Mm.
Där det är så få som vågar fatta de obekväma besluten som krävs för att vi ska ha en jord i framtiden till exempel.
Mm.
Ja, men vad vi behöver nu in i den här klimatkrisen till exempel är ju en herde som vågar offra sin popularitet och som vågar leda.
Och på något sätt har vi kanske då förlorat det om vi går in i de politiska strukturerna, som ju är väldigt svårhanterliga egentligen utifrån ett kristet perspektiv. Men där vill jag ju mena att kyrkan har en stark roll att vara den herde som törs utropa också kritik när politiska strukturer inte förmår att se det som behövs, till exempel i klimatkrisen eller i andra typer av utmaningar som finns nu. Så idag kan man väl säga att det är kyrkans roll och kyrkliga ledares roll att vara herdar som efterliknar den store herden, den gode herden som ingen i princip kan ersätta.
Den gode herden jämfört mot den lejdeheden är ju någon som riskerar någonting.
Mm.
Det är så han urskiljs från den lejdeheden.
Ja, det är jättebra. Alltså man kan, istället för att tala om offer kan man tala om att vi törs riskera någonting då som kyrka. Och det kan ju vara att riskera vår egen popularitet. Det kan vara att vi riskerar att få en oerhört kritik för vissa ställningstaganden för att de inte är ekonomiskt gynnsamma till exempel. Och det kan vara kritik för att vi inte så att säga anpassar oss till den tidsströmning som finns i olika frågor, utan försöker ha ett annat perspektiv. Så det är alla möjliga olika typer av risker som vi måste vara beredda att ta. Det kan också vara risken att förlora vår egen status som individer, som präster, som professorer, i den mån vi vill vara kristna. Så på så sätt är det ju så att säga att vi måste tordas lägga oss på samhällets offeraltare, om vi vill uttrycka det så ibland, för den goda sakens skull. Sen tycker jag att i den här texten finns en väldig betoning på att ingen av oss kan ersätta den gode herden. Om man läser texten högt flera gånger så märker man att det hamras in det här i jag är.
Ja.
Jag är den gode herden och så vidare. Och sen återkommer det sen, jag är den gode herden och så vidare. Och i Johannes evangeliet så är det en väldigt betonat sätt att uttrycka sig. På grekiska heter det ego eimi.
Mm.
Som är ett litterärt sätt att, som går tillbaka på Gamla testamentet, att göra gudomliga anspråk. Och på så sätt är den här herden som framställs här någon som vi aldrig helt och fullt kan nå upp till. Vi kan inte bli den gode herden, men vi kan så att säga försöka gå i hans fotspår och vara vägledare och hjälpa. Sen är det ju problematiskt för oss, för vi har ofta förlorat alla associationer till herdemotiven.
Ja.
Vi lever ju i storstäder, många av oss, och de som lever på landet har inte samma närkontakt till herdemotivet heller, alltså på landsbygden. Man har får ibland som går och betar, men kanske inte alltid en herde som leder dem på samma sätt som det var här. Här var ju herden väldigt viktigt för att fåren skulle överleva. Det fanns vargar till exempel som det nämns här. Det fanns ständigt hot som den gode herden måste då hantera. Och de associationerna har vi ju förlorat lite grann. Den gode herden låter kanske lite romantiskt.
Ja.
Men det var en väldigt utsatt position där man verkligen, om man skulle ta sitt arbete på allvar, skulle gå in i väldigt riskfyllda situationer och ta svåra beslut för att skydda fåren till varje pris. Mm. Och där kanske vi måste jobba ibland med att försöka hitta andra bilder för det här. Jag vet inte riktigt vilka, men vi behöver, tror jag, som kyrka arbeta mycket med att hitta nya meningsfulla bilder för att framställa det som är vår kristna tros centrum. Det gäller hela försoningsdramat. Bara termen försoning är svår att hantera.
Ja, verkligen.
Och sånt där. Och vi var inne på offer, som ju också är en metafor som vi tar till för att försöka förklara det som vi egentligen inte kan förklara. Hela den kristna tron är ju en kärleksförklaring, kan man säga. Och som så många kärleksförklaringar är den inte alltid logisk och går inte alltid att uttrycka med tydliga ord, utan vi får använda omskrivningar. Och det behöver vi jobba mer med också, hur vi kan ta tag i herdemotivet. Med den utmaning som ligger i det motivet av att våga riskera. Våga riskera livet. Vad har vi för bilder för att kommunicera det på ett bra sätt?
Jag har ett sånt här inneboende barn i mig som finns när jag var liten i min missionsförsamling där jag växte upp. Ett barn som alltid ville ställa mig upp i bänken och skrika: varför då? Hur då? Jag förstår inte.
Nej.
Och när jag ska försöka förstå försoningsoffret så brukar jag ibland tänka på actionfilmer.
Mm.
Hur hjälten, liksom i typ Bodyguard med Whitney Houston, Kevin Costner kastar sig framför Whitney Houston och tar kulan för henne. Och så tänker jag ibland att Jesus gör, liksom, kastar sig framför mig och tar kulan.
Mm. Mm.
Och så tänker jag, men vem skulle jag göra det för? Ja, men det finns två individer som jag skulle göra det för.
Mm.
Och det är mina barn.
Mm. Mm. Mm.
Och större än så är inte min kärlek.
Nej.
Men det finns någon som,
mm,
som skulle göra så framför,
mm,
alla.
Och det tycker jag, den här liksom ibland lite barnsliga inställningen till den kristna tron, hjälp mig att förstå vad menas. Det är så livsviktigt att vi bevarar den. Jag är yrkesteolog, kan man säga, men känner ibland att jag också vill fortsätta att fråga, hjälp mig att förstå, som kristen, detta mysterium som jag inte kan överge och som inte överger mig. Hjälp mig att förstå det. Vad handlar det om? Varför var graven tom? Man säger att han var uppstånden. Hjälp mig att tro på det. Jag vill så gärna hitta andra, mer logiska förklaringar. Och så vidare. Så den där barnsliga. Och sen tror jag var och en måste då försöka hitta sina egna bilder. Så att man verkligen drabbas av det. Och där menar jag att den här korsbefruktningen mellan att studera texterna på deras egna villkor. Och det är det jag sysslar med väldigt mycket. Och sen å ena sidan, å andra sidan då, försöka att relatera det till min egen existens. Det är det spänningsfältet som jag tror de kristna måste leva, som kyrkan måste leva. Inte helt överge texternas egen horisont, herdemotivet som finns här. Utan vara medveten om det och upptäcka de potentialer som finns i det. Och så sen transformera om det både språkligt och konceptuellt till min egen existens. Och det är i det spänningsfältet som jag tror kyrkan ska och måste leva. Och då stagnerar den inte, då är den hela tiden på väg att erövra den kristna tron. Den dagen kyrkan säger vi har erövrat den kristna tron, vi vet vad det handlar om, då är det illa.
Ja.
Utan det är en ständig vandring med den kristna tron, med historien in mot framtiden.
Jag tänker, när jag hör dig, att det är ju dels att finnas i ett sammanhang och höra folk tolka,
ja,
predikanter och liknande. Men det är också, jag hör också att du säger att hitta sina egna bilder.
Mm.
Nu råkar jag ha tittat väldigt mycket på Bodyguard.
Mm.
Det kom ut när jag var tonåring. Mm. Mm. Så jag associerar så.
Jag har sett den också.
Ja. Men att vi alla har våra egna liksom bildliga universa,
ja,
som vi kan gå in i en text.
Ja.
Och när man läser den här så tänker jag man kan, precis som, för jag tänkte nämligen på den här meningen som du också tog upp. Jag är den gode herden. Man kan i princip lägga betoningen var som helst. Jag är den gode herden.
Mm.
Eller jag är den gode herden. Ja, så. Och på samma sätt vidare i texten att vi kan tala om vad är en herde och hur riskerar vi? Hur lever vi Jesu efterföljd och riskerar våra liv?
Mm.
Men man kan ju också relatera till fåren i texten.
Mm.
Alltså jag kan med min kropp nästan känna hur skönt det är med någon som, en liten stav som puttar på mig liksom, i den riktningen jag ska gå.
Mm.
Att jag känner staven där mot axeln.
Mm. Ja, och det är ju som alla texter och inte minst den här att man kan identifiera sig med olika saker i texten. Och det tror jag man ska göra. Så fungerar en text. Jag identifierar mig också väldigt mycket med fåren. Och inte minst med de här andra fåren känner jag att jag tillhör. De som är lite utanför men får komma in i värmen.
Mm.
Och komma in i närheten. Och så tror jag texten var tänkt också. Alltså det är framförallt Jesus är ledare för det judiska folket, men det finns också ett perspektiv att det sträcker sig utanför det judiska folket till oss andra. Och jag tycker det är en ganska fin känsla att få liksom bli inlämnad i ett sammanhang av närhet och värme. För mig är den bilden här i texten väldigt drabbande. Att det finns någon som är gudomlig, som går in i en sån nära relation till mig, så han tar in mig i sin egen gemenskap och känner mig. Det finns en oerhört trygghet i det tycker jag, i ett samhälle som är ganska kallt och opersonligt och där vi nästan ibland gör sak av att ensam är stark. Det är en av de många lögner som vi ibland lever på, att den ensamma är stark. Men här finns någon som går i motsatt riktning och säger du är inte stark i dig själv. Kom in i min gemenskap för jag känner dig. Det tycker jag är fint. Det kan jag identifiera mig med här. Och då är de här andra fåren kan man säga. De får del av det.
Och om det, för jag tänker det får vi väl se som en ständigt pågående process, en skapelseprocess som organiskt ständigt pågår, att det är inte så att vid något årtal så sa det nej men nu stängdes grindarna.
Nej.
Nu är det dem, utan det här är någonting som alltså, ständigt vidgar sig och söker nya gemenskaper.
Ja. Och nya vägar för att inkludera personer i den här gemenskapen. Och det tror jag också är en utmaning, att vi måste hitta de vägarna som kyrka, hur vi får in personer som lever utanför i den gemenskapen. Om det är i någon tid som vi brottas med utanförskap så är det ju nu. Nu har den termen tyvärr politiserats lite grann. Termen utanförskap. Men det finns också ett utanförskap som vi kan se runt omkring oss bara vi går utanför dörrarna här. Och hur hittar kyrkan vägar till att få in dessa personer i den här nära gemenskapen med den gode herden? Och som sagt, den dagen man stagnerar och säger nu vet vi, nu har vi lösningarna på det här, då är det farligt tycker jag. Utan kyrkan är hela tiden på väg och måste alltid återigen upptäcka vad det är att vara kyrka i varje ny tid. I spänningsfältet mellan nu och då.
Då skulle jag vilja lyfta fram en till association som jag får, och det är när man känner sig ledd. När man känner staven som gör en trygg, då kan man ju också få känna sig fri.
Mm, absolut. Paradoxalt nog.
Ja. Mm. Där inne i den inhägnaden kan jag uppleva att det här livet är mitt.
Mm.
Jag är friköpt till att göra så mycket med det. Jag är fri. Jag kan tillåta mig själv att försöka skippa den här ängsligheten och missmodet och jämförelsen och alla de där bojorna som binder oss. Mm. För att det är, för att käppen och staven finns där.
Mm. Mm. Och där i frihetstänkandet, där har jag en annan bild då, som jag har med mig från min ungdom, kan man säga. Och det är en sång, en låt som de många känner till, Me and Bobby McGee.
Mm-hmm.
Min favoritversion av den är när Janis Joplin sjunger den. Tyvärr ett tragiskt människoöde, men hon sjunger den på ett fantastiskt sätt. Och där finns en fras som där hon sjunger: Freedom is just another word for nothing left to lose. Och det kan man tolka både positivt och negativt. Och i den här sången handlar det om ett kärleksförhållande som går i kras. Men det finns någonting i det när man kommer fram till i den kristna tron att jag har inget att förlora. Jag har inget mer att förlora, för jag är ledd av någon annan som för mig framåt. Och jag tycker det är väldigt skönt när jag blir äldre. Jag är betydligt äldre än vad du är. Och börja tänka på vad det innebär att bli äldre och en viss ängslan inför det också. Att få känna det här, ja, men jag kan leva i en viss vila i att någon annan leder mig. Och det ger mig en möjlighet att vara fri här och nu. Jag behöver inte bekymra mig så mycket inför de dagar som kommer när jag kanske blir sjuk och så vidare. Jag har någon som leder mig. Sen är det en konst att varje dag erövra det. Det är ju ingenting man kommer fram till och sen är det så. Utan varje morgon måste man nästan erövra den här känslan av att det finns något större som jag kan vila i. Och då kan jag leva som fri, för jag har inget mer att förlora. Så där kommer Janis Joplin och Me and Bobby McGee in för mig.
Spännande, ska jag lyssna på den sen.
Det får du göra.
Verkligen. Tack Samuel.
Tack själv.
Och vi önskar väl alla som lyssnar en fortsatt glädjerik påsktid.
Absolut.
Och en god tolkning.
Mm. Mm.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.